en vän som har varit otroligt aktiv på Tinder senaste månaderna trots corona. Jag vet inte exakt hur det där har löst. I alla fall så har den här vännen varit på så många dejter i jakten på den perfekta personen. Och så fick jag ett sms för några veckor sedan som löd: Lina, det är hon. Äntligen, äntligen. En helt perfekt person. Och jag bara, åh, wow, berätta mer, varför? Jo, hon retas. Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska det handla om ret, att retas.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien, som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. du vet, att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Björn, vad är att retas?
Jag har vänt mig i researchen här till min absoluta favoritforskare. Det är han som heter Dacher Keltner.
Ja.
Mannen bakom det här med maktparadoxen och så.
Just det.
Jag har läst en essay av honom, och sen såg jag också en annan forskare som heter Peter Gray, som har skrivit mycket om det här med ret. Så att jag har fördjupat mig lite i texter av dem. Jag går då på Keltners definition, som är så här. Att retas, det är en avsiktlig provokation som utförs tillsammans med lekfulla markörer och som berör något som är relevant för mottagaren. Vi kan bryta ner det lite grann. Tre utmärkande saker då. Alltså. Det är en verbal utsaga, alltså att man säger något, eller en icke-verbal handling, att man gör något med kroppen helt enkelt, som avsiktligt ska provocera mottagaren.
Mucka lite så.
Mucka lite. Denna handling åtföljs av en eller flera markörer som visar att det är på lek, eller i alla fall inte fullt allvar. Mm. Och då handlar det om sånt som, ja, kommer du på något?
Glimt i ögat vill jag säga, men vad fan är det? Ett litet skratt.
Precis, skratt, leende.
En vänskaplig dunk på armen.
Ja, så kan det vara. Ja. Det kan vara att man rimmar.
Ja. Förlåt.
Nej, men det kan det ju.
Alltså, man du är sen, är du från Flen?
Ja, men typ. En speciell röst eller en betoning.
Ja, just det.
Uppenbara överdrifter eller ironi.
Ja.
Det vill säga att man säger tvärtom vad man menar.
Ja, jag tycker retrimmet var roligast.
Ja.
Rimretet menar jag.
Yes, och så har vi en tredje punkt. Och det är att det ska uppmärksamma eller avhandla något som är relevant för personen som tar emot. Till exempel fysiska särdrag hos den här personen, eller liksom beteendesärdrag, typiska grejer som den här personen gör. Personens emotionella tillstånd, kanske, eller personlighetsdrag, etc. Och som vi var inne på, så de kan vara helt och hållet icke-verbala. Och ett exempel där som jag hämtar från en av de här texterna kan vara en förälder som retar ett barn genom att hålla fram en godisbit och sen så retfullt dra undan den i sista stund. Tråkig.
Ja, det blev provocerad av att höra.
Men icke desto mindre är det ett ret.
Mm.
Om man läser Keltner då, i den här essän av honom jag läste, så var hans grundtes så här. Jag tror att den hette In Defense of Teasing.
Ett försvarstal för retandet.
Ja, och han kopplade det lite till vår tidsanda. Han menade att liksom retas kopplas orättvist ihop med att liksom mobbas.
Ja, just precis.
Att vi gör den kopplingen. Och att vi har så här nolltolerans för att retas och sådär. Och han menade att det kan bli problematiskt, eftersom retandet fyller så himla många viktiga funktioner. Nu
exakt.
Såg jag att du ville säga något.
Nej, det här, jag knäppte med fingrarna för att jag ville skapa ett utropstecken i luften. För att det här är varför detta avsnitt är viktigt. En utveckling där vi alla mer och mer känner efter på det där kränkta, ledsna, sårade viset och vill att andra ska foga sig därefter, blir ju i slutändan en tillvaro utan ret.
Ja.
En tillvaro utan liksom ett litet pip i magen, en glimt i ögat, någonting som är liksom ett livsviktigt, känner jag, för det sociala.
Det känner och säger du, och det känner och säger även Dacher Keltner. Han säger så här: In rejecting teasing, we may be losing something vital and necessary to our identity as the most playful of species.
Vi är så lekfulla små människor.
Ja, exakt. Och
har han rätt i det här när han säger att vi är de mest lekfulla arterna på jorden?
Ja, men det är vi. Alltså, vi tänker ju faktiskt bättre än alla andra.
Och vi fantiserar och vi liksom...
Japp. Däremot, när han argumenterar för hur centralt retandet har varit för vår evolution som sociala varelser, sådär, så hänvisar han just till bevis från djurriket. Att man kan se hos andra däggdjur att det här med retande förekommer där. Till exempel att yngre apor drar ofta i svansen på äldre. Det är ett sätt för dem att liksom utan öppen aggression utmana lite och sådär. Och det hänger nära ihop med en viktig funktion som retande har för oss människor. Jag återkommer till det. Men man kan se det i djurriket i alla fall på massa håll. Att det också förekommer. Okej, ska vi liksom dyka in i en slags lista då över retandets funktion?
Därför retas vi. nummer ett.
Retande som ett sätt att uttrycka acceptans.
Mm.
Vad tänker du när jag säger så?
Ja, alltså det finns ju få gånger man känner att man har fått en vän så väl som när vännen utför sitt första ret på en.
Mm.
Alltså då känner jag mig att vi två har något, för nu kan vi retas med varann. Alltså nu får jag vara med.
Mm. Exakt, precis så. Det handlar alltså om att visa att man tolererar avigsidor eller svagheter, att de är kända och accepteras.
Just det.
Är du med?
Just det.
Det är därför man ser, eller det är ett skäl till att man ser mer liksom så här retfull kommunikation i tajta sammanhang, som i en familj till exempel.
Mm. Fan, det är ju jättefint.
Mm.
Alltså man lever med någon som alltid lämnar liksom myslipåsen framme, och att framföra det som kritik blir jobbigt, men kan man göra om det till ett ret så blir det lite kärlek i det. Alltså just det här acceptansen. Sån är du.
Ja, precis. Och jag tänker mina ungar till exempel brukar reta mig för mina snarkningar. När de gör de imitationerna så de gör liksom inte snarkljud utan de skriker. jag tror du säger något om så här ljudvolymen. Jag vet inte. Ja, men då visar att du har det här särdraget och det är fine. Det är liksom det man uttrycker där då.
Har vi inte en nyckelgrej där i som är att vara sedd? För det tänker jag mig, alltså det som Keltner säger om att det är uppmärksamma någonting som är relevant för personen som tar emot. Att känna sig sedd. Du sitter på någon dejt med någon och den noterar att du, I don't know, äter många oliver. Alltså det är ju att vara sedd. Det är ju så smickrande.
Verkligen.
Någon ser en speciell grej med dig.
Mm-hmm.
Det är så, man älskar ju att få sina konturer kramade och få någon som liksom noterar.
Jag håller verkligen med. Alltså, det är något otroligt liksom, attraktivt i det. Verkligen.
Därför retas vi. Nummer två.
Retande för att främja ödmjukhet. Och det här hänger ihop med jättemycket annat som jag har läst av till exempel Keltner, men även andra forskare då. Att en viktig funktion är att pysa luften ur egoballonger. Alltså, sådana som beter sig antisocialt.
Mm.
Man ska liksom pysa luften ur de personerna för att få dem att bete sig mer prosocialt och fungera bättre i gruppen. På ett, vad ska man säga, inte öppet konfrontativt sätt.
Nej, exakt. Det är ett lite klurigt sätt att göra på. Ja. Lite liksom finurligt. Ja.
Man kan väl kalla det någon slags janteret då.
Ja.
Om det är någon som blir för kaxig, vet vi från vår evolutionshistoria. Vi pratade om det till exempel i skvalleravsnittet. Att en viktig funktion i skvallret, eller skvallrets funktion snarare, det är just att hålla koll på antisociala individer. Retandets funktion är då ett, i det här perspektivet, ett sätt att hålla tillbaka dem.
Och lite korrigera också. Jag tänker på de här bildligt när man pratar om så här uppblåst person. Och så, jag tror att jag redan använde exempel på ret som så här, pipa i magen. Alltså sickenblåsleken.
Mm.
Det är ju verkligen den här liksom pompösa, stora, uppblåsta personen som man bara pi!
Ja.
Liksom pyser luften ut, så blev det bara en av oss.
Visa att kejsaren är naken, så att säga. Och det här är ingenting som de här bara spekulerar om, utan det här är forskningsbaserat. Hur tror du man har gjort?
Är vi ingen aning.
Man kikar på förindustriella samhällen, alltså typ stamsamhällen.
Just det.
För att man tänker sig att de ger en bild av hur det har sett ut i de kontexter där vi har växt fram som art, så att säga.
Mm, de har präglat oss evolutionärt. Liksom.
Yes, precis. Mm.
Det är lite högfärdigt att hålla på och säga så, men det kanske man får göra. Ja. De är som vi var förr.
Ja, visst.
Okay.
Mm. Det finns en hel del kul sådana antropologiska studier.
Åh, berätta. Jag tar en godis medan du berättar.
Ja. Från sådana jägar-samlarsamhällen. En som jag tyckte var väldigt intressant, som är att i jägar-samlarsamhällen, oavsett var i världen, så finns en praktik som är att jägare som skjuter ett villebråd och drar hem det, ska liksom dissa sitt eget byte.
Jaha.
Mm.
De drar hem en hjort och bara, ful du är och sne är du med.
Precis.
Men de använder sig av rimretet.
Just det. Men det är liksom inte hjorten de vill åt, utan det är, de vill plocka ner sig själva.
Ja. De illustrerar lite självödmjukhet. Vad
så att man ska säga saker i stil med det här är bara en säck skinn och ben. Liksom.
Ja, den här lilla skitgjorten.
Ja.
Ja.
Och det här är standard. Så gör man i förindustriella samhällen. Om man inte gör det så blir det problematiskt. Vet du vad som vidtar då?
Nej, då måste de andra göra det åt.
Då börjar de andra reta jägaren. Alltså om en jägare är för kaxig över sitt nedlagda byte, då börjar de andra reta jägaren på olika sätt. Jag hittade lite exempel från den här studien då. Till exempel så börjar samhällets äldre kvinnor som är ansvariga för matlagning och sådär. De retas om hur otroligt lite mat det är. i den här liksom säcken med skinn och ben. Mm. Det är vanligt att man gör sånger om jägaren och hans tillkortakommanden som jägare. Mm. Alltså den typen av...
Gud vad lustigt!
Man ironiserar också över... Man kanske ger någon slags hövdingtitel till den här jägaren liksom, och använder den ironiskt för att plocka ner honom då.
Det här, för det känner man igen. Det känns som en otroligt aktuell mekanism. Alltså säg person på Instagram har blivit nominerad till ett pris. Mm. Och om den inte formulerar det på ett sätt som är tillräckligt ödmjukt, humoristiskt, driva med sig själv, så blir, då blir man ju lack.
Ja men 100%.
Då vill man ju göra ner den. Medan om en person lyckas med det där konststycket att liksom både skryta eller visa med liksom bragden, men gör det på det där sättet så att den är, ja, men uttrycker ödmjukhet samtidigt.
Ja,
då vill man ju applådera bara. Det är,
verkligen. Så att folk som är duktiga på humble bragging, det är ju verkligen en kommunikativ superkraft. Har du någon sån som du tycker är kanon på det?
Tony Schunnesson. Men det känns som att jag varenda gång du vill ha personer som jag tycker är kanon på något vis så tar jag upp henne som exempel. Hon har också ett sånt där trick att liksom så här, ibland bara brassa på högsta växeln i skryt för att sen direkt total göra ner sig i nästa post. Eller bara så här, jee vad jag var bra på att skryta! Woohoo! Men det är mycket en fråga om humor, såklart.
Mycket fråga om humor, självdistans och någon härlig kombination. Ja. Sådär. Absolut. Innan vi lämnar den här studien som jag pratar om nu då, så antropologen Richard Lee frågade en sån här vis man i en jägarsamlargrupp som han studerade och bad honom förklara det här fenomenet med att förolämpa köttet.
Mm.
Och då svarade den här mannen då att när en yngling drar hem mycket kött så börjar han tänka på sig själv som en stor man. Och han tänker på resten av oss som hans, som underlägsna.
Mm.
Och vi kan inte acceptera det. För en dag så kommer hans stolthet att leda till att han dödar någon. Att man drar iväg i sånt här antisocialt beteende då, på något vis. Så därför börjar vi prata om hans kött som värdelöst. På det sättet kyler vi ner hans hjärta och får honom att bli snäll. And make him gentle. Det var en direkt översättning det här, om ni tyckte att det inte var kanon. Mm. Men andemeningen går fram.
Ja, verkligen. Spännande.
In your general direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries.
Jo, jag nämnde att jag hade läst en artikel av en Peter Gray, och i det här sammanhanget så tar han upp då att i Nordamerika har man kunnat mäta en ökad grad av narcissism i befolkningen över några decennier. Man kan ju tänka på det då som någon patologisk... men folk blir arroganta helt enkelt.
Mm.
Och han har en idé om att det kan hänga ihop med den här liksom självkänsla-rörelsen. Mm. Och nolltolerans för ret.
Oh.
Är du med?
Ja. Och jag älskar vad jag hör.
Om vi skulle funka lite mer som de här jägarna, samlarna, och liksom vara lite bättre på att till vardags pysa luft ur varandra, så tror han att vi kanske skulle ha lite mindre narcissism i samhället, helt enkelt. Det är en spaning bara.
Jag håller helt med om det. Det var en av mina käpphäster här när folk pratar om barnuppfostran, att man ska lägga så otroligt mycket krut på att få barnet ska ha så mycket självförtroende, så mycket självkänsla. Och man bara, nej, eller vadå? De som har det är inte alltid så jävla härliga. Det är inte bättre att lägga otroligt mycket krut på att det här barnet lär sig att vara en bra lagspelare. Lär sig liksom hur man får kompisar och hur man funkar tillsammans med andra.
Den är lite knivig. Vi har ju varit inne på det tidigare, i till exempel i vårt avsnitt om självkänsla. Då.
Mm.
Där får man ju tänka i termer av överskott och underskott. Alltså en del har ju liksom ett överskott av, vad ska man säga, självkänsla. Men många, många har ett underskott.
Ja.
De som har underskottet, där vill man ju skruva upp det. Då.
Mm.
Och sen vill man plocka ner de här riktigt upplåsta ballongerna.
Obehagligt att det är en sån trend. Mm. Alltså, om Peter Gray nu ser att fler och fler blir narcissister, arroganta taskmörtar.
Ja, precis. Ja. Att det finns fler som drar lite åt det hållet.
Då behöver vi mer ret. Då kör vi det här. Då är det här liksom...
Och vad kan man tänka sig att det hänger samman med för liksom, rörelser i samhället? Ja, men
allt ifrån bildmediet och förhäva sig själv från den finaste sidan, och kanske att vi har färre ödmjukifierande allmänna mötesplatser.
Ja, och det här med, som vi var inne på i vårt avsnitt om religion, att vi pratar om att det finns lite färre så här lägereldar som samlar oss i samhället.
Där man får
färre gemensamma projekt, mer individualism. Alltså, men jag tänker, det finns fördelar med det också. Alltså, det är ju...
Var inte så nyanserad nu, Björn.
Okay. Men det är klart att vi vill inte ha ett samhälle med jättemånga narcissister.
Nej.
Så är det.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte var bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Därför retas vi. Nummer 3.
Retande som social kontroll. Det här är rätt nära kopplat till föregående punkt som handlar om retande som ett sätt att göra folk mer ödmjuka, helt enkelt. Men retande som social kontroll är lite bredare, kan man väl säga. Du ska få ett exempel som används i den här artikeln som jag läste. Säg att du har några tonåringar som lirar fotboll och så är det några lite yngre barn kanske som är med i matchen. Säg att det är två yngre barn som står i målen.
Ja.
Och det är någon spelare i tonåringslaget som skjuter stenhårda skott på den här lilla tjejen eller pojken som står i mål. Då kanske någon annan där som känner att det här är inte helt hundra beteende retas på det här viset. Snyggt skjutet, om du tar i ännu mer så kanske vi blir av med de här småttingarna.
Bra ret.
Alltså att man på så vis kan liksom leverera, ska man säga, ett slags kritik utan att den här mottagaren behöver förlora ansiktet.
Exakt.
För att då kan den personen säga tillbaka med sådana här markörer som visar att det är ett ret. Alltså man kan liksom retas tillbaka och säga absolut, jag kommer skjuta hårt tills varenda lille plutte är borta från planen. Men då ändå på något vis med markörer som visar att man inte menar allvar utan att man har tagit emot den här kritiken.
Varför är det lättare att ta emot kritik i form av ret än om jag hade sagt du skjuter inte så hårt, det är faktiskt små barn som står, för jag känner ju det själv. Att skulle någon säga till mig, skjut inte så hårt, det är faktiskt små barn som står i mål. Så vill jag gå av planen förmjukad.
Ja, det är den här mekanismen som är i, som jag tagit upp i alla avsnitt som rör konflikt egentligen, att när man attackeras det blir ett fysiologiskt påslag och man går i försvar helt enkelt, och det här är bara ett sätt att ta upp den här kritiken men på ett sätt som inte upplevs som konfrontativt.
Men lite, det är lekfullt, det är fan, det är smart alltså.
Ja, det är en sån här grej som både Peter Gray och Dacre Kelton tar upp, att retandet har ett bad rap, men det här är fan kanonkommunikation.
Ja. Är det så att smarta människor är bättre på att retas?
Jo, det kan man väl tänka sig, att man hittar fler vägar.
Kan, framförallt så sociala skills är något som gör att man blir bra på ret.
Ja, ja. Visst, så kan vi säga.
Love your perfume. What is that? The scent of death?
Jag ska bara ta ett annat exempel på det här med liksom retande som social kontroll från en sån här jägar-samlarstudie igen då. En antropolog, tror jag att hon är, som heter Elizabeth Marshall Thomas, beskriver ett fall där det var två kvinnor i en sån här stam som hade väldigt liksom högljudda och täta konflikter. De bråkade, gormade med varandra på ett sätt som var inte socialt accepterat i den här gruppen. Så att då hanterades det så här, att de andra gjorde en sång om de här bråkande kvinnorna som de började sjunga så fort de här började bråka med varandra. Och så släckte de ut det här beteendet då. Det blev för pinsamt och jobbigt.
Åh gud, vad finurligt. Ja. För jag tänker mig att det hade varit enklare om gänget bara, när de börjar bråka så säger vi så här, lägg av och bråka, bråkstakar. Det hade ju varit en snabbare lösning än att behöva skriva en sång.
Förmodligen inte lika effektiv.
Nej, exakt. Och sången gör ju fram... Det är det som är det intressanta med alla typer av konflikter, att involverar ju två parter och båda parterna måste vara med i någon form av lösningen i försoning.
Ja.
Och att då skapa en kommunikation som gör att alla någonstans är med. Och igen det här som vi har pratat om i konflikter, att så här, låta den som någonstans kritiseras behålla brallorna på.
Ja.
Eller huvudet högt eller ryggraden på plats. Eller.
Ja, exakt så. Innan vi släpper det här med liksom det globala perspektivet så, att säga, så finns det studier som visar då att retande som fenomen är mer accepterat i mindre individualistiska kulturer, eller man ser mer positivt på retande. Till exempel i Asien, där kulturerna i regel är mer kollektivistiska än de är i väst. Alltså där man har mer vi-tänkande, mer som grupptänkande, där har man också en mer positiv syn på retande.
Just, man är också lite mindre okej med att folk sticker ut. Och då behöver man ret för att hålla dem på plats.
Precis. Vi ska inte trash-talka individualism för mycket heller. Det är ju något fint med det som vi har. Men det tycker jag, det säger någonting om den så sociala funktionen i retande.
Visst. Därför retas vi. Nummer 5.
Retande som ett sätt att provtrycka sociala relationer. Alltså att man provocerar för att kolla vad man får för respons. Alltså ett slags tupp. Fäktning.
Provtryck som i liksom krocktesta. Så här, håller det här? Klarar vi det här?
Ja, men också som ett sätt att...
Vem är starkast?
Ja, precis. Ja. Alltså tuppfäktningsprylen sådär. Och den här klassiska yo mama grejen från amerikanska innerstäder. Exemplet som jag hämtade ur den artikeln var "Your mama so fat only mountain climbers can have sex with her." Den typen av utbyten. Liksom retande som en statusmarkör. Man stångas lite.
Det är lite för lite av sånt nu tycker jag. Eller för Sverige har väl lite för få sådana arenor. Det känns ju ändå roligt. Är det inte, ägnar de sig inte jättemycket om sånt i brittiska... Ja, vad heter det då? När de debatterar på varsin sida i House of Parliament kanske det heter... Förlåt min okunskap, men att där är liksom delar av den här politiska debatten är också ett retigt skådespel.
Ja, det är helt underbart.
Ja, och vi har lite för lite sånt här.
Det är underbart att se på.
Ja, britterna, oj vad bra de är på att retas.
De är väldigt bra på det.
Oh. Ja. But there's only one chlorinated chicken that I can see in this house and he's on that
bench. Will he confirm again? Will he confirm? Order. Jag tänker mig att smeknamn kan ju ibland ha den här funktionen. Jag kommer att tänka på när jag hade ett sommarjobb för exakt 10 000 år sedan när det var en kille där som jag hade lite rivalitet med på några olika områden.
Tjejområdet kanske?
Kanske.
Sport?
Lite olika områden. Mm. Ja. Och han försökte att klistra smeknamnet Ärtan på mig.
Vad taskigt. Varför? För jag ville inte vara liten och
alltså jag var inte så liten, jag var nog normal längd. Men det var något power move från honom. Och,
smart drag killen.
Och då, alltså man ger tillbaka då. Försöker med något annat. Och just smeknamn är en sån här grej som...
Vad kallade du honom, förlåt?
Jag minns det var inte. Nej. Faktiskt. Så att det här med ärtan gjorde starkare intryck än det jag själv lyckades komma på. Så att det var väl effektivt på det viset. Men mäktiga personer brukar ofta få... Det kan vara ett sätt att liksom plocka ner dem också lite grann.
Ingvar Carlsson och Dojan.
Ja, just det. Bra exempel vi har från...
För unga lyssnare kan berätta. Då var det för en statsminister som man ansåg såg ut som en skosula.
Det var väl i princip honom. Inte en åsikt utan fakta, va?
Ja, så han såg ut som en skosula. Då ritade man honom ofta som en sko och så.
Mm. Vi har från amerikansk politik Richard Nixon, som ju var fram till Trump var han ju ansedd som den värsta, mest korrumperade någonsin. Han kallades Tricky Dick i var mans mun och sådär. Mm. Att man har den grejen att, liksom, att på ett inte allt för konfrontativt sätt plocka ner makten. Jag tänker på en studie då som jag läste. Det var en som heter Erin Heary på Bangor University i Wales och tillsammans med Dacre Keltner som gjorde en studie där man bjöd in såna här frat boys, alltså
studentföreningsboende
studentförening killar till ett laboratorium. De hade koll på varandra sedan tidigare. Mm. Och man gjorde så att man skapade grupper om 4 och placerade 2 högstatusindivider tillsammans med 2 lågstatusindivider. Så oskönt fenomen där. Inte? Varje deltagare fick 2 slumpmässigt utvalda bokstäver, initialer, i sitt smeknamn. Till exempel AD eller TJ. HFLI, är du med?
Jag är med.
Och sen så fick de andra utse smeknamn åt de här personerna. Mm. Och då blev det sånt som Human Fly, Another Drunk, Turkey Jerk, Little Impotent, Anal Duck. Och lite sådana saker. Ja. Och en lite så rolig grej då är att när man jämför det här, de gjorde samma grej sen med gifta par i en helt annan studie. Där kunde man se att det blev otroligt mycket mer, alltså det var samma initialer, men det blev bara mycket mysigare smeknamn.
Mm.
Istället för Anal Duck till exempel så var det Apple Dumpling eller Adorable Duckling och den typen av smeknamn. Så att det var mycket mer kärleksfullt där.
Får jag slänga in genus shohei i det här? Killar får ofta smeknamn som är just det där lite retigt taskiga som de embracear. Alltså Alex, min kille, när han har berättat smeknamnen som de hade på, de hade liksom en som hette så här, Guate, för att han var från Guatemala. Och så var Guate, kom! Jag menar, det var jättekonstiga smeknamn och väldigt mycket så att de liksom pekade ut något särdrag hos någon. Och inte sällan att det var liksom lite så här nedlåtande. Och tjejer har ju inte det. Jag hade inga kompisar som vi kallade liksom fulis, luggfläsko eller tjatpia. Utan vi... Någonstans. Och det klart jag gillar att man är schysst med varandra, men att bli mindre utsatt för det kärleksfulla retet, som ibland kanske såklart är på gräns, lite gränsland, är kanske en förlust av något också.
Ja, visst.
Alltså, always drunk, kul smeknamnen då.
Precis, alltså det var en sån här observation från den här Fratboy-studien då, mm, att det här retet som de ägnade sig åt, förutom att ge varandra smeknamn, fick de i uppgift att hitta på en 30 sekunders historia.
Om varför den här heter Angel Duck.
Just det, och de var liksom verklighetsbaserade.
Ja.
Som de sen liksom drog då, och de gjorde såna här verkligen detaljerade observationer, där man kikade på hur folk skrattade. Mm. Och hur mottagarna reagerade och så. Och några olika observationer från den här studien var att de här lågstatuspersonerna använde smeknamn plus story som ett sätt att hylla högstatuspersonerna.
Okay.
Mycket, vad ska man säga, kärleksfullt ret.
Ja, och förstärkte hierarkin också på något vis.
Japp. Högstatuspersonerna, där handlar det mycket mer om att liksom sätta dit lågstatuspersonerna. Men i alla de här fallen så kunde man se en bonding-effekt. Till exempel så var det så att ju mer folk reagerade med genans, vilket de här lågstatuspersonerna ofta gjorde då när de fick lyssna på stories om hur de fick sina smeknamn. Alltså de blev generade och så tittade ner och sådär. Ju mer de reagerade med såna fysiska markörer, ju mer generade de såg ut, desto mer omtyckta blev de sedan av högstatuspersonerna. Så det var liksom ett sätt att närma sig varann, även om det var lite på bekostnad av personer i gruppen.
Är du med? Ja, visst.
Så att det som vid ytan där kan se ut som en ganska hård och oskön kommunikation verkade ha någon slags sammanfogande effekt. Men gränsen är ju hårfin till att det övergår till mobbning och något otroligt
oskönt. Det här är inte
oskönt.
En uppmuntran från oss till att gå ut och kalla folk för analankor.
Nej, jag kommer sen att prata mer om hur man ska tänka där. Men bara en intressant observation att även det ganska, liksom, tuff jargong kan verka ha en sån här sammanfogande effekt då.
Och smeknamn generellt är en väldigt tydlig liksom, utsträckt hand. Alltså ett bonding i sig.
Alltså, jag vet inte om man kan säga det generellt, ärligt talat. Alltså, för att det kan ju vara som i mitt fall med ärtan. Det var ingen, ingen utsträckt hand där.
Nej,
han ville bara slå ner mig i skorna.
Cut deep did he do.
Som det ofta är. Att det är väldigt, väldigt kontextberoende.
Ja, sant.
Ja.
Därför retas vi. Punkt 6.
För att vi är romantiskt intresserade av någon. Som en del i det spelet, så att säga, i romantisk attraktion. Och det här, det är ju bara så kanonattraktivt.
Och varför är det så kanonattraktivt, Björn?
Ja, men det är ju det här med att känna sig
sedd. Personen i fråga visar att den har humor, lekfullhet, kul.
Precis.
Och det finns också, vet du vad, det finns ju något, det här självförtroendet. Alltså, hur har den mage att giddra med mig? Alltså, där, i det muckiga finns ju också något icke-underdånigt.
Ja, just det.
Som också är attraktivt.
Japp, precis, att det här är en person som kan liksom ta för sig lite. Eller så.
Ja, exakt. Och som både vågar, det vill säga den tycker att den har rätten att, men att den också har höga tankar om dig, för den tror inte att du är den här sköra snöflingan som kommer duka under av att jag retar dig för att du äter många oliver.
Nej.
Utan det blir en komplimang till alla inblandade på något vis.
Visst, alltså, nej, men det är något fantastiskt med det där.
Ja.
Och jag bara tänker på härliga relationer man har haft. De har ofta varit väldigt liksom, präglade av mycket ret och så.
Det där jag tycker att det som är det positiva med det är så här, det är så mycket av attraktion som känns som att det märks bara i fysiska rummet på något vis, om man så här klickar eller vill kramas med den eller vad det var. Men ret funkar svinbra i skrift också.
Ja.
Just ret kan i, alltså så här, jag skulle säga att uteslutande alla jag varit tillsammans med har inlett med, åtminstone de som sen SMS uppfanns, har inletts med skrivet ret. Alltså där då liksom det är lite så här, ja men dissigt, roligt, lättsamt, jag ser dig. Och det är ganska tacksamt, för där då här har liksom att retet är så attraktivt men ändå inte någonting som betyder att du behöver asnygg i det fysiska rummet.
Visst, sen så när man inte ses utan bara har skrift att jobba med, så då har man ju lite färre såna här markörer att jobba med.
Ja just det, då måste man vara jävligt bra med pennan.
Då måste man vara bra med pennan, ja. För att man kan inte till exempel liksom överdriva med rösten eller jobba med
dialekt
rösten.
Eller så.
Och det finns också en del studier på det här då. Vi har Monica Moore, psykologiforskare på Webster University, som gjort sådana observationsstudier av gäng av tonårstjejer i shoppinggallerior, malls i USA. and found their pack-like meanderings. Alltså de bara driver runt.
Ja, som ett sånt här, man gjorde det. Globen City, man hängde där.
Som en sån här flock, liksom, som man driver runt. Och där man har retsamma interaktioner där ett syfte helt tydligt är att kunna liksom ta på varandra fysiskt.
Man har sinsemellan i sin
nej,
lilla
nej,
grupp.
Med killar som man liksom...
Ja. Försäljaren på JC.
Typ. Ja. Eller om det är andra jämnåriga killar, vad det kan handla om. Liksom. Ja. Man... har liksom retsamma interaktioner där man bland annat då får chansen att faktiskt ta på de personer som man kanske är attraherad av.
Vilken mild version av det som killarna ägnade sig åt när man gick på högstadiet. Nämligen trycka upp bruttor mot skolskåpen och säga ta ner på pattarna! Och fysiskt vrida ratten av en trots att man knappt hade några.
Precis, och det är då inte prosocialt ret utan det är antisocialt ret, mobbning liksom, eller
även om
övergrepp.
Många av fröknarna gärna ville påpeka att det här är bara för att de är nyfikna på er. Ja. De bara retas. Mm. My blue tutte säger att det inte är så, fröken.
Ja, precis. Och det där kan jag också så här känna igen från, inte det du beskrev.
Nej.
Men det här att man... har en så här lekfull, retsam interaktion för att man får chansen att bara ta på varandra. Jag menar inte på ett sexuellt sätt.
Nej,
utan,
men bara,
så det ringde någon slags igenkänningsklockan när jag läste den studien. Och jag menar, hon hade också observerat saker som att man i de här utbytena får chansen att hålla ögonkontakt längre än det som är en så här standardmässig 0,2 sekunders blick. Som är, vad ska man säga, en helt... oladdad variant. Alltså normalt, blicken mäts väldigt fort. Men att det blev längre, man höll blicken längre. Och sådär.
Just det, kan man fatta. Att i det där retet så ligger också något som är lite så här, handsken är kastad. Liksom en utmaning. Och då ska man ju liksom stirra ut den andra tills den har ett bra svar. Det är också ganska mysigt, för det är i det man ser så här, kommer du komma en bra comeback nu? Jag kallar dig för ärtan. Vad kallar du mig för? Alltså att det liksom är en dans nästan.
Ja, det är en dans. Mm. Det är liksom en flörtdans. Mm. Sen så hänger det där med in i den långsiktiga romantiken i relationer. Mm. Till exempel, jag såg någon studie här som visade att par som klarar av att retas lite under konflikter. Till exempel över pengar, men även jättesvåra saker som otrohet. Att slänga in något litet ret kände sig mer, felt more connected. Kände större samhörighet efter konflikterna. Än folk som föll in i den här väldigt raka kritiken. Sådär.
Förlåt mig om jag delar med mig för mycket här nu, men hemma hos oss lämnar Alex alltid yoghurtskålar framme. Och jag blir otroligt irriterad. Han och hans blir jätteirriterad för att jag alltid lämnar badrumsgolvet blött. Och, nej men alltså, om man badar och kliver ur, torkar sig med handduken, det droppar en liten droppe på ett badrumsgolv som dessutom blir uppvärmt, det försvinner om 4 minuter. Mm. Vi har ingen badrumsmatta, badrumsmatta är äckligt. Ska jag sätta mig på alla 4 och torka upp varenda droppe eller?
Nej, det okay.
Tycker, jo men nej Björn, jag ser på dig att du tycker det. I alla fall. Det där är saker som vi stöter, alltså vi träter om det hela tiden. Och alltid de blir så här, men Lina, eller jag bara, Alex, då tar jag den här koppen då. Så det blir bara dåligt och alla blir arga på alla. Men kan man göra ett ret utav det? Ja, men typ Alex gör ett suck över ett blött badrumsgolv och jag då genast kan börja skoja om yoghurttallrikar. Då blir badrumsgolvet torrt, yoghurttallrikar blir upplockade och ett gott skratt oss emellan.
Ja, precis.
Fine, I'll help you do the damn dishes.
Oh, come on. You know what? No, that's not what I want.
You just said that you want me to help you do the dishes.
I want you to want to do the dishes.
Why would I want to do dishes? Why?
See, that's my whole point.
Det finns studier då som visar att gifta par som har en rich vocabulary of teasing nicknames, alltså många, många smeknamn på varandra och sådär. Och vad ska man säga, såna här retsamma, kärleksfulla förolämpningar. Som de utbyter med varandra är lyckligare och mer tillfredsställda i sin relation.
Alltså och, gud, nu anal duck Alex Dominici, nu kommer jag hem och retas med dig.
Kul, ja just det. Yeah. Adorable duckling.
Nej, anal duck, så mycket roligare. Alltså nu är man ju så retsugen som man sprängs, men ska vi för säkerhets skull bjuda våra lyssnare på lite kunskap om vad som händer när retet går för långt.
Ja.
Du använder uttrycket prosocialt och sen så går det över till antisocialt.
Ja, det finns studier som visar att retaren tycker ofta att budskapet är mer godmodigt än vad den som tar emot tycker.
Just det, just. Och vem är det som ska få avgöra hur det är och inte? Jo, kanske den som tar emot. Eller?
Jo, det kan man väl tycka. Åtminstone inom rimlighetens gränser. Så på något sätt, där har man ju tolkningsföreträde då.
Just det.
Jag kommer tänka på en kompis som vi, en älskad vän i mitt bästa gäng, som vi någon gång retade för att han tog jättemånga, vi käkade i någon så här flott buffésammanhang och det fanns så otroligt mycket god mat.
Mm.
Och han tog väldigt mycket såna här grillade tomathalvor. liksom fyllde tallriken med såna och tog inte så mycket annat gott. Och vi höll på med det där i flera år.
Ja.
Så här, om vi skulle gå ut och käka blir det grillad tomat. Tills vi en dag insåg att, eller han kanske till och med sa att det är fan inte kul. Alltså jag blir typ ledsen. Så här. Och då hade vi gått runt och bara kört i massa år och kanske missat de signalerna.
Just det.
Men så verkar det lite vara att mottagaren tycker ofta att det är lite tuffare. Mm. Alltså det, budskapet känns hårdare än vad den som en avsändaren uppfattar.
Just det.
Gå tillbaka till det här med den här genomskinlighetsillusionen, alltså fenomenet att vi tror att folk kan läsa våra tankar. Vi
just
tror att folk
det,
är mycket det. Bättre på att avgöra vad vi tycker, tänker, känner än vad de faktiskt är.
Ja.
Så att det får man ha lite beredskap
så
för.
Så du säger grillad tomat med kärlek. Personen som hör grillad tomat tycker hör det här är utstötande. Eller det är ett sätt att liksom få mig bort från gänget.
Så att det är en sån sak som är bra att tänka på. En annan bra sak är att vissa ämnen är alltid off limits.
Mm.
Och det kan man säga är sånt som inte går att ändra på.
Mm. Alltså, att trycka dit någon för något som den vare sig har valt eller kan bli av med är ju inte, vad ska jag säga, vare sig karaktärsdanande eller ödmjukhetsstande.
Inget gott kan komma ur det. Alltså, det handlar om sånt som liksom hudfärg, sexuell läggning, liksom fysiska företräden som man inte kan göra någonting åt. Och så. Det är ingenting att retas om, för att då blir det mobbning. Det blir något annat, det blir antisocialt.
Good point.
Och sen så självklart det här med kontext. Jag minns att det var en debatt för några år sedan om locker room kultur. Och jag tänker inte då på det liksom sexistiska där i första hand, utan mer, jag såg någon sån tv-debatt där någon fotbollsspelare fick sitta och försvara att de sköt bollar jättehårt i rumpan på medspelare in i duschen på så
nakna rumpor in i duschen. Vad heter Olof Lunds bok om landslaget?
Kanske det.
För där var det några sådana grejer som tog upp, så vet jag, som ledde till snack om hur och får man egentligen bete sig.
Precis, och den här fotbollsspelarens poäng var att men vi gör så här. Alltså det betyder ingenting. Det är bara kul för oss. Alltså, så kan det ju faktiskt vara. Men att man i en annan kontext skulle det vara åtalsgrundande. Så att säga. Ett så här fruktansvärt övergrepp och ofredande. Så att man får tänka på sammanhang spelar såklart en stor roll.
Ja, just det. Ja.
Och jag behöver väl kanske inte påminna om hur otroligt förödande det kan vara med sån här antisocialt retande eller mobbning.
Ja.
Det förstör liv. Det kostar liv. Så att,
hellre att röra sig i gråzonerna, så kan man röra sig där man vet att det här kommer att uppskattas.
Och om man känner att man är i en gråzon så kan man hålla truten.
Ja.
Ja. Eftersom det här avsnittet mycket har varit ett försvarstal för retet så kan man ju vara lite noga.
Vi har också pratat om vad det är för ret vi pratar om.
Ja.
Jo. Jag vill ha en värld utan mobbing, men jag vill absolut inte ha en värld utan det kärleksfulla, attraktiva, bondande, konfliktavväpnande retet. Håller du med mig, Björn?
100%.
Då tackar vi för oss detta retligt korta avsnitt om ret med mig, Lina Thomsgård, psykolog och författare Björn Hedensjö, och avsnittet har klippts av Peter Mankvist och producerats av Klara Wallin och spelats in hos Beppo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well,
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.